Röster.
Dagens programledare är Mikael och Kiki.
Dina röster i vardagen.
Ja, hej och välkomna till dagens podd som sänds från Lunds Fontänhus idag den 10 oktober. Jag är så astrött och att göra jättemycket den här veckan. Jag har jättemycket att hålla på med här, så att jag skulle vilja klona mig som en cell i kroppen. Hur är läget med dig, Mikael?
Ja, jag får säga att jag var väl trött också i början av dagen, men nu har jag pignat till lite. Alltså jag tycker det är en väldigt svår fråga det där med hur man mår. Jag får väl säga så här att jag är, folk verkar vara lite för likgiltiga till den frågan. Man säger att det är bra, att det står bra till liksom. Och då visar man att man är social och vill vara med. Så att jag säger att jag mår bra idag.
Ja, okej, man spelar glad helt enkelt.
Nej, men alltså, ja, det är fult tycker jag att spela glad, för ska bara säga att man inte har tid eller orkar riktigt.
Nej, men jag tänker så här, det är många som gör så för att det drar ner andra människor.
Ja, det gör det ju.
Men i alla fall då, mina tankar om inkludering och exkludering. När det gäller detta med exkludering så är det faktiskt mycket mitt eget fel. Jag vågar inte ta kontakt och då blir jag ju lätt exkluderad. Jag hade bara behövt gå fram till ett bord och säga hej och så här, va? Men jag behöver hjälp på halva vägen. Och ja, vi har en gäst här, Diana Boström, IT-läkare. Sa jag fel igen? Ursäkta mig. AT-läkare.
AT-läkare. Det de praktiserar för att kunna få sin legitimation.
Ja, de hjälper inte datorerna med problem och sådana saker. Nej. Ja. Och sen, ja, så blir ju frågestund och sådana saker här.
Ja, alltså, jag ska försöka förklara det här med inkludering och exklusiv. Och då kan man fråga, varför fick man inte vara med och bestämma? Det är inte rättvist att ha temat inkludering därför att vi fick inte vara med och bestämma. Det var någon annan som fick bestämma. Man blev exkluderad, och varför skulle det bli någon reaktion av det man ville? Ska man då lyckas får man väl genom provokation och med konsekvens då. Det blir som diktatur därför att diktatorn bestämde, därför att det inte var någon som kunde komma på styrelsemötet då. Kan jag ta som exempel då? Mm. Det var på, jag tror det var naturvetarna uppe på universitetet. De skämtade om Fidel Castro då, att de som inte kom på styrelsemötet, de lät diktator Castro bestämma. Det var ett skämt då, men inkludering handlar om att folk kan komma överens och vara med. Jag vill ibland inte vara inkluderad för att någon annan ska utnyttja mig. Det tycker jag inte om. Jag är lite självisk med det och väljer att leva mitt eget liv. Men man ska ju vara fri med det, att vi lever i ett fritt samhälle, sägs det. Inkludering handlar också om att folk kan komma överens. Det ska inte vara någon som bestämmer över någon annan. Man ska kunna säga nej till saker.
Ja, definitivt.
Vi skapar ett inkluderat samhälle genom acceptans. Det vill säga att vi har en stark konsensuskultur i Sverige. Det är alltså, vi har en väldigt stark konsensuskultur i Sverige. Men man tänker inte acceptera alla saker, för det finns dåliga saker också. Vissa väljer att inte vara med. Blir man eller är man tvingad att vara med? Och jag kan faktiskt få ångest då. Då säger man att du inte visar nu att du är sur och att man är deprimerad. Det smittar av sig, säger man. Då vill man ju inte vara med, men man vill ändå vara med på ett annat sätt. Ibland så kanske man har tankar som inte andra har. Ifall om man också tänker så vet man inte det, utan vad det beror på vem som har eller säger att det är så. Livet kanske inte alls blir mer rättvist genom att tänka rätt eller fel. Känner man sig inte välkommen att vara inkluderade, så beror det på att världen ses med fördomar och med föredöme. Fördomar är inte alls negativt, då det krävs ett föredöme om vad som ses sunt att göra. Inkludering handlar om att skapa möjligheter för alla. Det känns inte som inkludering alls i allmänhet, då livet ibland är en tävling. Det finns en vinnare och det finns förlorare. Man vill inte vara med då man inte kan sätta livet på spel alltid i den här livets tävling då. Man vill inte höra dem säga att man är dum. Är man då alldeles för medveten om sina konsekvenser man kan få? Man pratar om konkurrens, men det är dåligt, därför att det beskrivs vara en hierarkisk struktur i det sociala livet. Kan man sätta rättvisa krav på andra eller sig själv när man känner sig själv som udda? Kanske livet är orättvist därför att saker ter sig så udda. Saker ska vara nätt och jämnt, tycker man väl. Men hela tiden med orsak och verkan. Det beror på hur man tänker egentligen. Hur tänker jag och vad tänker Anna? Det kanske vi inte pratar om. Vissa handlar fortare än man tänker, medan andra tänker och kan inte ta beslut alls. Yes, nu är vi tillbaka igen, och vi började med låten Boys med Lizzo, och idag så har vi en gäst här som ska berätta om hur det var när hon gjorde sin AT-tjänst som läkare. För hon heter Daniela Bodström och hon har utbildat sig till läkare. Och när hon skulle praktisera sin AT-tjänst så var hon med om mobbning av sina arbetskamrater. Och det ledde till en rättstvist som inte var så lyckad. Vi har lov att presentera Daniela Bodström. Välkommen.
Ja, hej. Jag är både läkare och patient, som man kan kalla dubbla roller i sjukvården. Och jag har då en depressionssjukdom och arbetade som AT-läkare i Lidköping på kirurgkliniken. Och nu ska jag berätta om vad som hände i mitt arbete. Det var så här att trots att jag inte hade någon behandling på väldigt många år som fungerade, så klarade jag läkarutbildningen. Och jag läste i Köpenhamn och pendlade från Malmö. Det tog mig 3 till 4 timmar per dag, bara det. Men jag klarade utbildningen och tog läkarexamen. Och gick ut med höga betyg. Och jag klarade det för att jag hade ett brinnande intresse för medicin. En, en väldigt stark vilja och ett relativt fritt upplägg som student. Sen började jag jobba på olika kliniker i Malmö. Där hade jag vikariat på neurologen, ortopeden, röntgen. Och sen flyttade jag till Småland och arbetade på Alvesta vårdcentral. Där hade jag en chef som gav mig stöd och visade hänsyn och förståelse för min sjukdom. Och jag hade bra arbetskamrater och vi hjälptes åt. Och jag trivdes väl med att arbeta. Jag arbetade där nästan ett år. Och trots att jag inte hade någon medicin som fungerade fortfarande, så fungerade att arbeta. Sen fick jag AT i Lidköping och flyttade till Västergötland. Och jag började på medicinkliniken. Och i slutet av den placeringen så fick jag äntligen en medicin som fungerade på min sjukdom. Och jag slapp djupa depressioner. Man kan säga att hela mitt liv vände. Och min man och jag bestämde oss för att skaffa barn. Och i samma veva började jag på kirurgplaceringen. Det var andra delen av AT. Det består av medicin, kirurgi, psykiatri och sen till sist vårdcentral. Men jag började på kirurgplaceringen och då skulle jag jobba på både kirurgen och ortopeden. Och på ortopeden var stämningen neutral och det var helt okej att arbeta där. Men jag märkte tidigt att på kirurgkliniken verkar läkarna inte trivas där. Och det var ganska stela miner och spänd stämning. Det var ingen som log åt någon annan. Och jag jobbade halvtid då. Men de första månaderna var ändå okej att jobba på kirurgen. Trots den negativa stämningen. Sen blev jag gravid. Och efter halva graviditeten blev jag sjukskriven. För jag fick en sköldkörtelsjukdom. Och sen föddes min son. Och det var när jag kom tillbaka efter sjukskrivning och föräldraledighet som problemen började. Jag möttes av bortvända blickar, ännu mer ansträngda miner. De vände sig bort ibland när jag kom in i rummet och tystnade. Och AT är ju en lärlingssituation. Det är en utbildning och ett arbete. Man arbetar sig fram till legitimationen, kan man säga. Men jag fick ingen feedback och jag fick inget stöd i min arbetssituation. Jag fick knappt någon undervisning. Och lite senare så passerar studierektorn mig i korridoren. Och studierektorn är alltså den överläkare, som var, den kirurg som hade hand om oss AT-läkare. Och då sa han bara till mig, när han passerade mig, att du ska inte vara på gynekologen och du ska inte vara på öronkliniken heller. Och du ska inte heller vara på operation, vilket var mitt stora intresse. Och det här hade vi planerat i AT sedan länge och alla andra AT-läkare fick göra det här. Lite senare så bad jag om ett anpassat schema. Men då fick jag höra, nej, det får du inte. Du ska göra som de andra, som alla de andra AT-läkarna gör. Och det här schemat gjorde det väldigt svårt för mig att utföra mitt arbete. Jag fick upp klockan 5 på morgonen och fick en väldigt sömnbrist. Och på grund av det, i kombination med hur jag blev bemött på arbetet, så fick jag depressioner. Och sen finns det något som heter stödgrupp bland AT-läkare då, för att man ska få stöd att börja arbeta och komma ut och ansvar för svårt sjuka patienter. Och då var jag med i en stödgrupp på hela medicinkliniken. Men när jag kom till kirurgen så sa studierektorn att nej, du kan inte vara med. Och det gick till så här att vi brukar träffas hemma hos varandra på middagar och diskutera svårigheter i arbetet tillsammans med en handledare, en överläkare. För att få stöd i den nya arbetsrollen. Men han sa till mig, studierektorn, att nej, du arbetar halvtid så du passar inte in. Men alla de andra AT-läkarna var med. Och i slutet så blev jag kallad till ett möte med studierektorerna. Och då lät de mig förstå att jag skulle komma till arbetet oavsett om jag var frisk eller sjuk. Och då hade jag fått flera depressioner som hade triggats av min arbetssituation. Och jag minns att jag satt där på akutens expedition och hade fått sköldkörtelsjukdom och var oerhört trött och började bli deprimerad. Så jag satt och vilade mellan varje patient, för jag hade ingen ork att jobba, men jag var tvingad att vara på arbetet. Då loggade studierektorn min arbetstakt utan att jag visste om det och använde det mot mig. För jag hade inte orkat ta så många patienter. En annan gång fick jag maginfluensa och kände mig pressad att vara kvar. Så jag bara gick undan och vilade på ett rum. Men vågade inte säga att jag var sjuk. Och ibland på undervisningen, speciellt en av kirurgerna bemötte mig med ironi ett par gånger inför hela AT-gruppen. Jag hade en chef, men jag hade ingen aning om hur han såg ut. För han träffade mig först den dagen som han ville avsluta min anställning. Och det var efter tre. Då hade det gått nära 3 år. Så kirurgernas problem, det var inställningen till min sjukdom. Att jag var sjukskriven för depression och jobbade halvtid. Och att jag inte tog nattjourer som de utnyttjade de andra AT-läkarna till att ta. Min läkare hade skrivit det på intygen, att det var olämpligt. Och det var inte accepterat. Och jag är övertygad om att det var väldigt mycket prat bakom ryggen på mig. Och jag lämnade in sjukintyg där det stod depression. Men jag blev behandlad som att det var inte någon sjukdom att vara sjukskriven för. För trots att alla kollegor hade arbetat inom psykiatrin, alla överläkare har också gjort AT och jobbat på psykiatrin, så var det inte någon sjukdom att komma med. Om jag hade haft en annan sjukdom, till exempel cancer, som de opererade dagligen själva, kanske det hade varit större förståelse för att jag skulle vara sjukskriven. Men jag fick känslan av att de bemötte mig som att jag smet från arbetet. Att jag inte hade någon riktig sjukdom, trots att en depression kan vara livshotande i värsta fall. Så jag vill ge er tips om att om ni lämnar in läkartyg så kan ni be läkaren skriva ut med sekretess. Det är säkert många som känner till, men det var inget jag kände till då. Och det hade kanske kunnat hjälpa mig lite. Mitt problem var att jag kände mig tvingad att arbeta på kirurgkliniken. Och jag hade ingen möjlighet att byta. För att det är väldigt svårt att byta mitt i en placering. För att man inte trivs. Det är nästintill omöjligt skulle jag tro. Men för det är väldigt svårt att få AT från början. Så jag kände mig fast i situationen. Och upplevde att jag var tvungen att göra klart AT. För annars kunde jag inte få min läkarlegitimation och komma vidare. Och bli specialist. Jag som hade förbättrat så mycket och sluppit mina depressioner innan jag började på kirurgen hade nu fått min hälsa nedbruten av den stress som jag försattes i under 3 år. Min son föddes mitt i allt det här. Han var bara 4 månader när jag började jobba igen. Och när jag nu hade levt i en stressande situation under så lång tid, så i slutet ställde min läkare diagnosen posttraumatisk stress. Och det slutade med att jag avbröt min AT och flyttade ner till mina anhöriga med min son till här till Malmö och Skåne. För jag hade inte kunnat fortsätta min AT. Jag fick ett stort och ovärderligt stöd från min fackrepresentant. Och det var en överläkare som hade jobbat med mig på ortopeden som gick fram till min fackrepresentant en dag i matsalen och sa: jag förstår inte hur det här kunde hända. Daniela var ju en duktig läkare. Men, och fackrepresentanten insåg snabbt vad det var som hade hänt. Att jag hade blivit mobbad. Det var något som jag hade blivit förnekat själv in i det längsta. Well, she's all you'd ever want.
Ja, hallå. Vi är tillbaka igen och vi lyssnade på låten She's a Lady av Tom Jones och vi ska fortsätta lyssna på Danielas historia här om hur det var när hon gjorde sin AT-tjänst. Varsågod.
Tack. Då fortsätter jag. Jag är tyvärr inte ensam om att ha utsatts för mobbing. För mobbing är vanligt. Och varje år så dör mellan 100 och 300 personer i självmord på grund av att de har blivit mobbade på sin arbetsplats. Det är mer än trafikdödligheten är nu, tror jag. Fler människor dör i självmord på jobbet på grund av jobbet än vad folk dör i trafiken. Och det här är ett brott mot arbetsmiljölagen. Och det är vanligt att reagera som andra brottsoffer med posttraumatisk stress som jag gjorde. Enligt forskning så skolpojkar som mobbar blir relativt ofta senare i livet kriminella. Att det är ett kriminellt beteende. Och facket har skickat över forskningsartiklar till mig som visar att det är vanligt med mobbing på kirurgkliniken. Och jag har själv hört flera andra berättelser just från olika kirurgkliniker. Och speciellt om man är underläkare som AT-läkare är. Alltså att man står i beroendeställning till överläkarna. Det är oftast kvinnor som utsätts. Jag har hört en siffra på 80% av de som blir mobbade i arbetslivet är kvinnor. Och det är vanligt vid sjukskrivningar. Jag har läst i läkartidningen att en tredjedel av de yngre läkarna vill lämna sjukvården på grund av arbetsmiljön, höga krav och små möjligheter att påverka. Så om du är utsatt för det här eller riskerar att bli utsatt eller blir utsatt i framtiden, så är mitt råd att hitta en utväg så snabbt som möjligt. Därför att annars tar man skada och det är väldigt många som blir sjuka av situationen. Och ha i medvetande att när du berättar det för andra så finns det en tendens att skuldbelägga dig. För mobbing är ett hot mot vår överlevnad. Och på savannen så dog de som hamnade utanför gruppen. Och om det är någon som ställer sig på den mobbade sida så gick de samma öde till mötes. De åkte också ut utanför gruppen. Och människor klarar sig inte ensamma, inte idag heller. Och därför är det mycket skam och skuld kring mobbing. Jag blev sjuk av den kroniska stressen som kirurgerna försatte mig i. Jag fick depressioner. Jag fick sköldkörtelsjukdom. En sköldkörtelsjukdom som inte kunde ställas in och aldrig blev bra. Jag fick början till magsår. Och på slutet fick jag posttraumatisk stress med ständiga infektioner. Inget är värt det priset. Och det jag utsattes för, det liknar en Kafka-process. Jag fick en dom, men jag fick aldrig veta vad jag blev dömd för. Och det är olagligt att diskriminera någon på grund av sjukdom. Det här är stigmatisering i sin renaste grad. Jag satt i en domstolsförhandling för ett tag sedan. Och först där, efter flera år, så upptäckte jag vad det faktiskt handlade om. Att jag hade blivit utsatt för mobbing och att jag hade blivit väldigt sjuk av den här arbetssituationen. Jag hade 3 vittnen som vittnade för mig. Och det var min fackrepresentant, min man och en överläkare som hade jobbat med mig på sjukhuset. Hans ord var: Daniela har blivit mobbad i ordets rätta bemärkelse. Äntligen var det någon på min arbetsplats som sa det rakt ut. Jag fick sköta hela domstolsprocessen själv, trots att jag var gravid i andra graviditeten och inte frisk. Jag hade hjärnbrist och sköldkörtelsjukdom och var på gränsen till depression. Facket nekade mig juridiskt ombud. Och efteråt så kritiserade min fackrepresentant Läkarförbundet hårt i en artikel i Läkartidningen. Idag kan jag se att det som hände inte var mitt fel. Jag hade otur att hamna på en väldigt dålig arbetsplats med överordnade som inte betedde sig bra. Och jag skriver det här i min bok om man vill veta mer. Så kommer min bok om depression om ett tag. Hey brother,
there's an endless road to rediscover.
Ja, vi lyssnar på Fontänbubbel och vi ska fortsätta pratet med Daniela Bodström och vi lyssnade på låten Hey Brother med Avicii. Och ja, jag ska fråga lite frågor om till dig Daniela. Kan du med perspektiv på det som hände se att du själv hade kunnat göra någonting för att förbättra din egen situation? Hade du behövt fått hjälp av arbetsgivaren mer?
Absolut. Jag hade både själv kunnat handla annorlunda. Nu så här när man tänker efter i efterhand. Och sen, sen hade hade chefen och mina överordnade också kunnat hjälpa mig på ett helt annat sätt. Det som är viktigt, det är faktiskt att om man är i den här situationen, eller misstänker att man är i den här situationen som det ofta är, så ska man gå till sin chef, tycker jag, och fråga, alltså säga eller fråga om man säger att jag upplever att jag inte får en uppriktig chans här. Och alltså konfrontera och alltså säga det rakt ut, ställa en rak fråga och se vad man får för svar. För om det är ett undvikande svar och chefen tittar bort eller visar på något annat sätt att man inte är välkommen, då tycker jag att man bara ska flytta sig. För det kommer inte bli bättre, det kommer sannolikt bli mycket sämre. Och det var det jag skulle ha gjort. Jag tror att jag var dömd där innan jag började nästan. På grund av att de visste att jag var sjukskriven för depression och hade varit det under hela AT. Så det som jag ångrar att jag inte gjorde var att jag inte flyttade mig långt tidigare. Innan det hade gått för långt. Innan min hälsa hade blivit nedbruten. Men jag saknade insikt och kunskap om mobbing. Jag visste ingenting om det. Jag har aldrig blivit utsatt för det i skolan, som tur är. Jag inser vilken tur jag har haft. Men det är så här att om man lämnar läkarintyg på grund av att man har blivit sjuk av sin arbetsplats eller börjar få allvarliga hälsoproblem i samband med arbetet, så vissa a-kassor, då kan man slippa karensen. Så på det sättet alltså få en ingång att dra sig tillbaka och försöka hitta ett annat jobb. För det är så att man kan inte anpassa sig till mobbning. Det blir självutplanande. Det är som rådjuret försöker anpassa sig till vargflocken. Man måste fly. Annars tar man skada. Eller riskerar att bli dödad. Men så pass allvarligt kan det vara om det är svår mobbing med allvarliga konsekvenser. Det beror ju helt på i situationen. Men det brukar vara väldigt svårt att vända när det väl har börjat. Och det som jag hade behövt i min arbetssituation, det är att chefen och styrdirektorerna, mina överordnade, hade, och hela alla kollegor hade pratat med mig istället för om mig. Och sen att de hade gett mig feedback, stöd och den undervisning som jag skulle ha. Jag fick inte ens undervisning vid traumalarm. Det innebär att det är allvarliga livshotande skador som kommer in på akuten. Till exempel skottskador har jag varit med och tagit emot. Eller ofta trafikolyckor. Och folk dör på akutrummet. Då tyckte kirurgerna att jag skulle hantera det själv. Utan att de hade lärt upp mig det minsta. Så där hade de varit beredda att ställa patienterna i livshotande fara också. Och mig och jag hade tagit skada av det. Men jag sa att jag skulle göra det. Jag var tvungen att göra det. Men tyvärr, eller som tur var, så kom det inget traumalarm när jag gick mina jourer på akuten. Och sen hade jag behövt förståelse. Att jag hade fått förklara om min sjukdom och varför jag var sjukskriven och jobbade halvtid. Och sen, som jag var inne på innan, att jag hade verkligen behövt kunskap om mobbing och stigmatisering.
Japp, tack för ditt svar. Jag har en till fråga, det här med vad är dina erfarenheter av hur förhållningssättet är till personer med psykisk ohälsa som tas upp i läkarutbildningen? Det kanske inte tas upp någonting om det är i läkarutbildningen.
Man blir ju inte testad, utan man kommer ju in på sina betyg.
Ja, för jag tänker det, att om det är något som
ibland
tas,
intervju.
Jag tas upp alltså. Mm. Om vi till exempel skulle kunna tänka oss att tas det upp någonting om psykisk ohälsa i läkarutbildningen överhuvudtaget, om vi säger att de pratar om det.
Nej, det är en väldigt icke tillåtande miljö. Det pratas inte alls mycket om det. För att vara helt ärlig så är det en ganska narcissistisk miljö där det inte tillåts svagheter. Så man pratar inte om psykisk ohälsa vad gäller kollegor.
Nej.
Inte öppet på något sätt.
Det är ju lite dålig stil liksom, om man ska vara läkare och så förstår man inte att man själv kan bli sjuk.
Ja, det tycker jag har varit en paradox under hela tiden som jag har arbetat. Att jag fick ingen förståelse för att jag var sjuk. Trots det så arbetade alla på kliniken med sjuka människor.
Ja, det är det en politisk fråga? Ska man skriva om lagarna angående det här med stigma och psykisk ohälsa på jobbet, tycker du?
Ja, det tycker jag absolut. Jag vet inte hur lagarna ser ut idag. Jag ser bara att tillämpningarna verkar inte fungera. Och det är för att fortfarande så pratar inte vi tillräckligt om psykisk ohälsa. Och i en sån miljö så pratar man ju definitivt inte om det.
Nej, för jag kan tänka mig att det är någonting man inte vill eller kan förstå, även om man har det själv, tror jag.
Hur menar du?
Jo, alltså att det är mycket skam i det att gå till läkaren och fråga, är jag deprimerad? Eller är jag, gå till läkaren och fråga, eller till psykolog, är jag dum i huvudet? Mm. Är jag sjuk i huvudet?
Alltså, man är ju ganska utsatt som när man är patient inom psykiatrin, när man själv är läkare i sjukvården. Eller andra som arbetar inom sjukvården. Så det som jag har gjort är att jag har gått till privata läkare.
Ja.
Och sen har jag läst i läkartidningen att över hälften av alla läkare som blir tillfrågade om de skulle få en psykisk sjukdom. De hade valt att få vård i en annan del av landet. Så det säger också någonting om stigmat.
Ja, för man vill inte visa upp sig för det landstinget man jobbar för då, helt enkelt.
Nej, då blir man dömd. Det var det som hände i mitt fall.
Ja. Ja, ja, jag undrar, är det någon här som vill komma och ställa frågor eller har andra funderingar angående det här med inkludering i samhället och på jobbet? Den är på, så det är bara att prata.
Hör ni mig?
Ja, vi hör dig.
Jo, jag skulle vilja berätta det att jag själv var utsatt för mobbing när jag var mellan 8 och 12 år. Mm. Nu är det barnmobbing, va? Det är lite skillnad.
Mm.
Och jag har lärt mig att det är skillnad på vem som mobbar. Alltså, jag var mobbad av en som var utanför också.
Mm.
Du vad menar?
Mm.
Och du var kanske mobbad av en alfahanne eller så här.
Jag var mobbad av personer som jag var i total beroendeställning till.
Ja,
och jag kunde inte göra någonting åt det.
Det är lite skillnad från min situation. Men jag upplevde det som så här att jag flydde inte. Va? Jag stod kvar. Men jag gjorde ingenting. Jag sa ingenting och jag gjorde ingenting. Men jag stod kvar. och tog det här stryket, eller man ska säga.
Mm.
Men ja, alltså, idag har jag ju förlåtit honom för länge sedan. Jag har inte varit den person jag är idag om han inte hade mobbat mig.
Nej.
Och det, där jag tror det är en positiv förbättring.
Mm.
Men det kan ju inte du göra. Du är redan formad, du är stöpt redan som vuxen.
Mm. Ja. Mm.
Och då är det lite annorlunda.
Nej, men jag har förändrats väldigt mycket av det här. Känner jag själv.
Ja.
Vad jag har gått igenom. Och det är ju så att om man går igenom svåra upplevelser i livet så kan det ju försämra ens moral. Men det kan ju också stärka viljan att vilja att hjälpa andra människor som riskerar att hamna i kläm eller har hamnat i en utsatthet och mobbing.
Ja. Ja, jag skulle säga att vad skulle jag säga? Ja, vi bryter. Vi låter den.
Tack så mycket, Roger. Ja. Välkommen.
Ja, tack så mycket. Martin här.
Ja, välkommen Martin.
Ja, jag är ju en bakgrund som ekonom inom IT- och telekombranschen. Vilket är väldigt stressiga branscher och drar till sig människor som vill jobba hårt och verkligen vill lyckas. Och om man tänker då på inkludering så jobbar man ju mycket med att skicka iväg mail till folk där man beskriver så hur andra grupper arbetar. Vilket kan kanske vara lite intressant men väldigt stressande. Och sen så ett par gånger per år så har man också gemensamma föreläsningar där chefen berättar vad målet för avdelningen är. Och sen så har man även större tillställningar tillsammans med andra avdelningar där man får insyn i hur de andra arbetar. Och ja, det är till viss del kanske intressant i början, men efter ett tag så blir det väldigt jobbigt för det känns som att det är någon som är efter och hackar på en med grejer som man ska ha koll på ditten och datten och så. Ja, tack.
Ja, tack så mycket.
Upplever du...
ville du säga något?
Jag vill fråga, ja. Upplever du dig liksom mobbad i den situationen, eller att det kan vara...
Jo, alltså det är lite att cheferna mobbar de anställda.
Det är nästan alltid cheferna som mobbar, vill jag säga. 90% ungefär. Därför att de har inget att förlora på det.
Nej.
Det är du som är i beroendeställning. Men...
Ja, fick vi svar på den frågan. Tack så mycket. Ja, vi har en anonym som vill komma upp och ställa en fråga eller prata om och lägga en tanke på saken. Välkommen upp.
Tack, tack. Det här blev på engelska. Jag hann inte översätta. Med tanke om inkludering och utanförskap och alla dessa konstiga krafter som gör att man blir en del av majoriteten eller inte. No matter what or who I am or who I aim to be or simply be, I'm subject to what others want to make of me. It's therefore a grueling task for me to become what I'm not. The society I meet craves and demands for me more than what I'm willing to, more than what I'm willingly inclined to do. It is therefore only logical to find peace in what and who I am when I find myself in solitude and away from their views of what I should be in relation to what they think of themselves to be. This is not an inviting society for me. It's not welcoming. It is a place that enshrines the differences of the other because the majority already belongs to a majority and enjoys full acceptance of homogeneous social codes embedded in part in their spoken language and common behavior. They proudly celebrate their collective inner culture and are willing to exclude anyone who does not conform to their image and behavior.
Ja, det var jättefint. Jag ska säga det, det ligger någonting i att ta det på engelska faktiskt. För det blir lite internationellt liksom. Det är olika kulturer som möts. Och ja, vi svenskar, vi vill inte prata så mycket om vår kultur. Men en viss förståelse i det ändå. Ja, vi har med en... Vi har fler som vill prata. Välkommen upp. Vill du presentera dig eller vill du vara anonym du också?
Nej, men Mariam kan väl
välkommen
säga det.
Välkommen Mariam.
Tack ska du ha. Tack.
Vad har du, hur tänker du? Eller vad har du för tankar?
Ja, jag tänkte just på det du sa om chefer. Mm. Och det här kan ju gälla människor i största allmänhet. Det kan finnas lite olika anledningar till varför någon behandlar någon annan på det här viset. Ofta kan det vara en känsla av att man inte har kontroll på en situation. Det kan också handla om en osäkerhet. Och då brukar man prata om härskartekniker. Och de flesta människorna är inte medvetna om att man använder härskartekniker. Och det kan vara nyttigt ibland att gå in och titta på vad är härskartekniker och hur man bäst ska stå emot dem här. Det var väl en liten sån grej. För att
har du läst Elaine Eksvärd, härskarteknik?
Ja. Den är bra. Den är jättebra. Där är exempel också på situationer.
Precis.
Den är väldigt, väldigt bra.
Ja. Det gäller ju att om någon kommer med en härskarteknik så ska man ifrågasätta det men så neutralt som möjligt. Ungefär som, hur menar du nu? Om någon säger något som man reagerar på och som kan vara en härskarteknik, så får de utveckla det. Och då kan de ofta själv komma på att det kanske inte var så bra att säga.
Ja, nej, men det är ett typexempel. Mm. Det var väldigt, väldigt bra. Mm. Det finns mycket att hämta utav det. Verkligen.
Ja.
Det är allt för många gånger det är, på arbetsplatser, skola och sådär. Men det är, jag tror att man bara medveten om det så kan det vara lite enklare. Det kan vara sådana här verktyg. Speciellt om man upplever stress själv så kan man hamna i ett underläge gentemot den här personen. Det kan vara ett bra verktyg.
Det är när människor vill trycka ner en helt enkelt. Som de använder härskartekniker. Och det är oftast omedvetet. Ja. Så då får man göra dem medvetna om det. Eller hur?
Ja, verkligen. Tack för att du ville dela med dig.
Tack
så mycket.
Ja. Tack så mycket. Finns det fler? Ja, då kanske vi ska säga hej då. Jag får tacka dig. Ja, det ska jag säga så här att Daniela Bodström ska ha på föreläsning imorgon för i Skåneveckan den här veckan då för psykisk hälsa, och hon kommer att hålla en föreläsning
Baravägen i Lund.
Ja. Var det klockan 2?
Klockan 1.
Okej, det var klockan 1.
Och det handlar om stigmatisering. Att vända stigmatisering till acceptans.
Ja.
Och varför vi har fördomar. Och vad vi kan göra åt det.
Yes. Och då får jag tacka så hemskt mycket för att du... Tusen tack för att du ville komma och prata för oss. Så får vi... Tack för dagens podd då.